Välkommen till Radio Nolaskogs och semesterpratarna som vi sänder i samarbete med Radio Övik. Programmen sänds varje dag under juli och augusti klockan 7, 9, 16 och 21 på frekvenserna 89,8 eller 105,7 MHz. Du kan också lyssna i efterhand på samtliga tidigare program via vår poddradio som du hittar på vår hemsida www.radioovik.se. Och idag hälsar vi Kristina Stålnacke välkommen att semesterprata för oss. Välkommen Kristina!
Ja, tackar jag. Tänker att ett sommarprogram borde jag väl kunna göra. Jag tackar jag och tänker att det är ju bara ord. Något måste väl finnas kvar att berätta. Jag är ju en människa som alla andra, fylld av historier. Jag har till och med kurser i skrivande och berättande. Och jag säger bestämt till alla som försöker att det är bra. Försök bara lite till. Du har något där, din historia vill ut. Du har något att berätta. Ja, tackar jag. Sen sitter jag där och har ingenting att säga. Jag söker i mina gömmor, i mitt inre. Tänker att något måste ligga där som jag kan damma av. Något minne som vill berättas. Tankar och fragment som genom bokstäver tillsammans kan vävas till ord, till meningar, till berättelser. Men jag fastnar. Utan karta och kompass står jag där, förvirrad och vilse. Vilket är en usel metafor, eftersom jag knappt skulle klara att rikta kartan om jag haft någon. Jag går vilse bland orden, klättrar över kantiga bokstäver, fastnar med kapuschongen i lilla F, ramlar och rullar över runda vokaler, aj, skrapar knät på ett vasst K. Tröstar mig med att det är bara bokstäver och ord. Jag vänder på stenar och hittar fragment, men inget tydligt nog. Hjälp, jag är tom. Då ringer telefonen. Det är min vän Åsa som berättar att hon haft det sjåigt under natten eftersom hon av någon outgrundlig anledning fått i uppdrag att klippa statsminister Stefan Löfven. Varför det var just hon som skulle klippa honom förklarade sig aldrig i drömmen, men för Åsa som är en snäll person och dessutom van att klippa sin egen man var det väl ingen stor hemmansaffär. Klart hon kunde klippa statsministern. Det blir inte riktigt bra. Det kan bero på att hon klipper med en osthyvel. Och när den ena halvan av statsministerhuvudet är klippt, eller hyvlat om man så vill, inser hon att det måste finnas ett bättre sätt att lösa uppgiften på. Hon börjar därför leta efter sin frisörsax som ska finnas i badrummet. Men plötsligt finns det en massa badrum i huset och hon vet inte i vilket av dem som saxen finns. Paniken smyger på. Någonstans borde saxen ligga. Statsministerfrun som är med vid tillfället börjar se aningen skeptisk ut medan Åsa sveper runt i alla de olika badrummen utan att hitta den sax som hon söker. Så ringer väckarklockan. Saved by the bell. Och några timmar senare när morgonteven står på, frukosten är serverad och drömmen nästan försvunnit ur medvetandet noterar hon att Stefan Löfven är gäst i morgonsoffan. Statsministern är glad och avslappnad och tack och lov riktigt snygg i sin välklippta frisyr. Jag pratar alldeles för länge med Åsa om dråpliga drömmar och vardagsbestyr. Jag vet att jag borde skriva på ett radioprogram istället. Jag vet att tiden börjar bli knapp och jag är verkligen en stor idiot som tackat ja. Senare på dagen kommer ett mejl. Hej semesterpratare, Nu har du säkert bestämt dig för vad ditt semesterprat ska handla om. Skicka mig en mening, max 100 nedslag om ditt innehåll. Senast fredag, 18 maj, behöver jag det. Och du som ännu inte bokat tid för inspelning, gör det snarast. Jag känner mig lätt illamående. Säkert, bestämt, bokat, senast och snarast är orden. Orden är vassa. Snarast, snar, snarad, snärjd. Hur kunde jag tacka ja? Lugna mig sen och tänker att det kanske ordnar sig. På torsdag ska jag ha satt en rubrik. Det är hela 5 dagar till dess. Och det är ju faktiskt inte ett radiomanus utan bara en hint om vad jag ska tala om i mitt program. En liten presentation. Max 100 nedslag. Det är ju ingenting. Men ni vet ju hur det är. Alla vet hur det är. Att ibland snurrar allt så fort, huvudet är fullt och tomt på samma gång och man får inget gjort mer än det man absolut måste. Och att det man måste, plötsligt och absolut, är att sylta rödlök, baka russinbullar, sy en klänning och snickra en kompost, vilket man aldrig tidigare varit intresserad av. Ja, det är som det är. Och alla som haft deadline på en tentaskrivning eller annat känner till fenomenet. Komposten blev så där och dagarna går och plötsligt är det torsdag. Och jag har fortfarande ingen aning om vad mitt program ska handla om. Så jag svarar, för man vill ju hålla tiden, något kryptiskt om hur jag kommer att snubbla och gå vilse bland ord och bokstäver. Själv tycker jag för stunden att det är en ganska poetisk rubrik som kan gälla för nästan vad som helst. Jag får ett vänligt svar i retur. Tack, men vad ska du prata om? Okej, nytt försök. Vad sägs om längtan, rädsla, tröst och mod? Föreslår jag i lätt panik. Men alltså, du bestämmer. Jag bara förstod inte riktigt. Och jag förstår att han inte förstår. Jag förstår inte heller. Nej, men det här blir bra, svarar jag. Vi kör på tröst och det där. Utan att riktigt komma ihåg vad jag föreslagit. Sen när jag åter ser och smakar på orden. Längtan, rädsla, tröst och mod. Tycker jag plötsligt att det var jättefyndigt av mig. Allt kan ju gå under en sån rubrik. Och dessutom blir det ett självklart tillfälle att få spela Vem ska trösta knyttet? Och bara det är ju fint så det räcker och blir över.
Det var en gång ett litet knytt som bodde alldeles ensam i ett ensamt hus. Han var nog långt mer ensam än han trodde. På kvällen när han tände alla ljus och kröp in under täcket i sin bädd och gnällde för sig själv, för han var rädd. Där ute gick hemulerna med stora tunga steg. Långt borta hördes morgons tjut på nattens mörka väg. Och dörrar stängdes överallt och alla lampor brann. Hos alla stackars skrämda kryp som tröstade varann. Men vem ska trösta knyttet med att säga ungefär? På natten blir det hemska, mycket värre än det är. nästa morgon innan dagen grydde. Och dimman låg kring huset grå och kall. Stack knyttet ur en ängslig nos och gnydde. Han hade klarat sig i alla fall, men ville hellre äta upp sin hatt än stanna kvar i huset nästa natt. Och in i dimman flydde han, snart syns han inte mer. Och dörrarna står öppna och hans lampor brinner ner. Och knyttet sörjde efteråt och tänkte, jag var dum när jag lät regn och mörker flytta in i mina rum. Men vem ska trösta knyttet med att samma dag han flytt blev huset fullt av nya, mycket lyckligare knytt.
Samma dag som jag skickar mitt förslag på presentation i elfte timmen gör jag allt annat än skriver radiomanus. På något sätt tycks jag nästan vara klar eftersom jag satt en rubrik på programmet. Så jag äter lunch på stan med en gammal väninna. Jag stannar mycket längre på jobbet än nödvändigt och svarar på mejl och flyttar pappershögar, tittar till sommarstugan, tar en kvällspromenad och åker sedan till graven eftersom det är den 17 maj, Norges nationaldag och min döda systers födelsedag. I smyg sjunger jag, jag må leva, och det är ju precis det hon inte gör. 29 år har gått. Och jag tänker på knyttets ord när jag sätter rosorna i en vas vid stenen. Knyttet som sa att han var dum, som lät regn och mörker flytta in i sina rum. Men jag vet att det kan vara svårt att välja ljus när man nästan går sönder av sorg. Då kan det vara nära till hands att släppa in mörkret, för det är det man ser. Och det är svårt att vara den som blir kvar och nästan går sönder och ändå fortsätta leva. Och ändå är det vad man ska göra. Man måste våga leva. Dricka sitt kaffe i en berså, känna doften av syren och tycka att det är vackert trots att man nästan går sönder. För vi är ju kvar. Vi lever kvar med våra rädslor, med vår längtan, med vårt behov av tröst. Det är modigt att leva. Det är modigt att vara människa.
Här är en sång till modet. Den är till alla dem som vågar tro på morgondagen fast natten är så lång. Här är en sång till modet, en liten enkel låt. Det kanske verkar meningslöst, men jag sjunger den ändå. Här är en sång till modet, till glädje, hopp och skratt, till de som tror på kärleken fast hatet är så starkt, till alla som slår sig samman
till alla som ställer krav, till dem som vet hur svårt det är och ändå säger ja. Här är en sång till modet hos dem som vågar sig, som inte låter tysta sig men säger som det är. Till alla som bygger broar, till alla som släpper in, till dem som tror att människan kan göra det hon vill. Här är en sång till alla som vägrar att ge upp, till dem som kämpar vidare fast livet är så hårt, till alla som vågar längta till något de aldrig sett, som inte låter kuva sig men håller på sin rätt. Här är en sång till modet, den är från mig till dig, liten enkel visa med det jag helst vill säga. Så vårda den väl och lär den och nynna den ibland, för då växer den och sprider sig i hela Sverige. Yes, land.
Till de som kämpar vidare, till de som vet hur svårt det är och ändå säger ja. Och precis där och då tänker jag att även om jag inte hittar något viktigt och omvälvande att skriva om, något spektakulärt att tala om, så får det gå ändå. Och alla de där sakerna jag sagt att jag ska tala om i mitt program, längtan, rädsla, tröst och mod. Ja, allt det där trängs inuti mig när jag sitter där på Själevad kyrkogård, knäböjd över min syster Marias grav. När vi var små lekte vi Rita och Marie-Louise. Det var två sångerskor som vi hittat på. De var så bra. Det är möjligt att de till och med var bäst, alltså bäst i hela världen. De var ständigt på turné med hopprep som mikrofon och snoddar med gula kulor i håret. I en annan lek var Maria barnflicka till mitt och grannpojken Bosse Jakobssons påhittade bebis. En gång satt hon med bebisen i famnen i baksätet på en bil vi byggt, och i en låtsaskurva blev inlevelsen för stor och min syster och bebisdockan ramlade ut ur bilen. Vår bil var byggd av hopfällbara tältstolar som stod på ett rustikt, ohyvlat bord. Och Maria rev upp ett stort, fult sår i knävecket. Nästan en decimeter långt, redigt djupt, och stora blåbetsade stickor stack ut ur köttet. Leken blev abrupt avbruten och min syster bars gråtande in i den riktiga bilen för att köras till sjukhuset. Det var hemskt, och jag vet att jag tänkte att det kanske var mitt fel, för det var jag som lekte att oj, nu kommer en jättekurva. Så småningom kom hon hem med det fetaste stygnen, och det var minst sagt imponerande. Sen satt ärret där det satt år efter år, ilsket och rött som en påminnelse om barndomens lek och mitt dåliga samvete, som jag aldrig talade om. Till slut bleknade väl ärret något. Och min syster Maria växte upp. bubblade av liv och intelligens, utstrålning och vemod. Hon dog 2 månader innan hon skulle fylla 26. Det är länge sedan nu. Och det är sorgligare än jag kan säga. Och i allt det sorgsna känner jag ändå lust till livet. För det måste jag. För jag är ju kvar. Och jag ser livströst i alla möjliga saker. Just nu i rosornas fulländade blad. Jag känner den mättade doften. Och känner att jag lever. Och det är inte det sämsta. Jag går till parkeringen, blir lite ledsen över att kyrkstugan är riven, men blir glad när jag tänker på att mina bromsar är lagade. Jag rattar hem till stugan. Istället för att slå igång datorn för att skriva så fyller jag kaffebryggaren med vatten, öppnar ett nytt kaffepaket, ni vet hur det doftar då. Jag går ut och sätter mig i solen. På åkern går tranorna och äppelträdet står i blom. Det är fågelkvitter precis överallt. Den tunga humlan svajar till i en vinddil. Ja, livet är inte det värsta vi har. Och snart är kaffet klart.
Se vilken morgonstund. Solen er rød og rund. Nina er gået i bad. Og jeg spiser ostemad. Livet er ikke det værste, man har. Og om lidt er kaffen klar. Blomsterne blomstrer op. Der går en edderkop. Fuglene flyver i flok. Når de er mange nok. Lykken er ikke det værste, man har. Og om lidt er kaffen klar. Græsset er grønt og vådt. Og bierne, de har det godt. Lungerne froser i luft. Æh, hvilken snærende duft. Glæden er ikke det værste, man har. Og om lidt er kaffen klar. Sang under brusebad. Hun må vist være glad. Himlen er temmelig blå, og det kan jeg godt forstå. Lykken er ikke det værste, man har, og om lidt er kaffen klar. Nu kommer Nina ud, nøgen med fugtig hud. Hun kysser mig kærligt og går hen for at ræse sit hår. Livet er ikke det værste, man har, og om lidt kaffen klar. Om lidt er kaffen klar.
Nej, nu borde jag verkligen skriva mitt semesterprat. Men nu är det plötsligt så sjukt mycket annat att göra. Alltså grejer på riktigt. Inte att baka och snickra kompost och sånt. Nu måste jag arbeta på riktigt jättemycket. Avslutningen närmar sig och närvaro ska rapporteras, intyg ska skrivas, kopiatorn trilskas och ansökningssystemet krånglar. Jag lägger ifrån mig nycklar och glasögon hela tiden. En dag får jag helt enkelt lämna cykeln på jobbet för att cykelnyckeln är borta. Jag skriver listor långa som toarullar. Vi har möten och extra möten och för säkerhets skull några möten till. Vi har personalfest som jag måste tacka nej till för jag hinner helt enkelt inte med. Något måste jag välja bort. Jag får stanna hemma och skriva mitt program istället. Men då går datorn sönder och jag blir trött och yr. Det snurrar. Allt går så förfärligt fort. Det är livet som svischar förbi och jag försöker komma på hur svischar stavas medan jag krampaktigt håller mig i livskarusellens livhank, jag menar handtag, för att inte ramla ur. Mina knogar vitnar, men det ska nog gå bra. Jag hinner nog med. Ja, jag hinner inte riktigt med. Och för varje gång jag inte riktigt hinner med i allt som ska göras tänker jag att jag ska kompensera mig, liksom trösta mig. Jag ska ge mig något så jag blir glad. Jag ska ge mig livskvalitet. Det är då jag köper tulpaner eller biljetter till en Bob Dylan-konsert eller privatlektioner i gitarr. Det är inte så noga vad det är, bara det är något. Fast det där med tulpaner funkar så där, eftersom de redan efter ett par timmar torkar ihop till ingenting, i alla fall hos mig. Och jag är så trött. Jag behöver vila. Och det gör jag genom att måla mitt lilla skruttiga, lutande sommarhus. Och allt är så snett och skevt. För en stund lutar vi så nära varandra, jag och huset, att jag nästan hör huskroppen andas. Ögonblick direkta. Och ändå tankar från något som redan har gått förbi, för huset har ju funnits så länge. Ibland är det svårt att sätta ord på det man känner. Som när en av mina elever, Jan-Ola, som har en afasi, skulle förklara hur det kändes när han som barn kom hem till mormor. Trygg, stammade han fram, men kom inte på fortsättningen. Jag är glad att jag inte hjälpte honom så där snabbt som man ibland är benägen att göra. För till sist skinner han upp. Jag kom på det. Det var tryggvärmen jag kände hos mormor. Det kanske är tryggvärme jag känner där på stegen när de rytmiska penseldragen fylld med faluröd vaggar och tröstar mig. Men kanske också vemod. I alla fall om vemod är en slags vacker sorg man inte kan sätta ord på. Både glad och ledsen åt en grej, det är vemod om du frågar mig.
Tänk dig att man sitter på en badstrand, fast på hösten. Sedan sommaren tagit slut, alla träd har bytt till gult, men din mun minns ännu smaken av en strut. En kall glasstrut. Du minns hur god den var, och då blir du lite glad, fast det är en väldigt kall och kulen mulen dag idag. Ledsen för att hösten är så ful, glad ändå för sommaren var kul. Både glad och ledsen åt en grej, det är vemod om du frågar mig. Vemod, det är vemod som du har, brukar sitta i några dagar. Pappa tar ibland fram gamla album och han visar några foton som han har på när han och mamma var ett rätt busigt, nyförälskat, gulligt par. Och han säger, tänk då var det alltid vår och jag hade mera hår. Och han skrattar, fast på kinden kan man se en liten tår. Kanske är han ledsen just för att blev glad utav att tänka på allt glatt.
Både glad och ledsen åt en grej.
Ja, just det.
Det är vemod om du frågar mig.
Är det farligt?
Vemod, det är vemod som du har.
hur länge har man det?
Jag brukar sitta i några dagar.
Jaha.
Vemodet.
Vad är det?
Som att det bor en hundvalp i ens bröst.
Ja, precis.
Vemodet. En jycke som behöver tröst. Vemodet. En gosebjörn där örat är loss. Vemodet.
Kan man inte.
Fast det går att laga förstås.
Gosebjörn.
Både glad och ledsen åt en grej.
Är det det som är
vemod om du frågar mig?
Vemod. Det är vemod som jag har.
Ja, det brukar sitta i några dagar.
Okej. Vemod är
som att det bor en hundvalp i ens bröst. Vemod är en söt hund som behöver lite tröst. Vemod är en leksaksbil som tappat ett hjul. Vemod är kastats för de tyckte den var ful. Det är vemod det.
En vante som har tappat sin hand.
Ja, det är vemod det med.
Ja.
Det är vemod det.
Som ligger kvar glömt bland snömod och sand.
Det är vemod det med.
Ja, det är det det är.
Men jag ska väl inte stå här och vingla på en stege och måla hus. Jag ska skriva radioprat. Och det ska jag. Jag lovar. Men då kommer en morsta. Det är väl inte så himla viktigt. Mammor finns ju så många av. Överallt. Både min och andras. Så jag glömmer nästan bort att jag också är en. Men då ringer barnet. Som inte är något barn längre. Men ändå alltid. Han som flyttat ut. Han vars 43 år jag inte längre snubblar över i hallen och han vill att vi ska ses och han vill ge mig en present. Och inte kan jag skriva radiomanus då. Det är ju en snudd på oförskämt. Nej, då måste vi faktiskt ses, äta vegetariskt på restaurang. Och det är så roligt att prata med honom. Och han säger roliga saker, som när han berättar om en resa till Rom där han skulle bo i kloster. Och han tyckte inte alls att nunnorna var så nunniga. Och klostren var många. Ja, ungefär som McDonald's i USA. Och det är så trevligt att sitta där. Och jag får min inslagna present. Och på presenten har han för säkerhets skull skrivit present. Det är en seriebok av Nina Hemmingsson och jag blir så glad. Och när jag bläddrar på måfå i boken så faller mina ögon på en svartvit teckning med en kvinna som halvligger med ett vinglas i handen. Bildtexten lyder... Nej, förresten, den hoppar vi. I alla fall så pratar vi och skrattar och fast vi är proppmätta så måste vi äta vaniljglass med salt kolasås. Det bara måste vi för det är morsdag och jag är storpojkens mamma och jag har fått present. Eller kanske måste vi det för att jag råkade ha en pinsam kupong på 2 efterrätter med kaffe i häftet jag köpt till gangen för någon idrottsklubb. Hur som helst, kupong eller inte, det här är viktigt. Kvalitetstid. Livströst. Så det blir dåligt med skriva ikväll. För trots att det nu är ganska förlegat med morsta och trots att kommersen gör jippo av dagen för att det ska klinga i kassan så håller jag ändå med om att mammor är som knappar. De håller ihop precis allting.
Mamma, är du ledsen? Varför är du dig? Och vill du jag ska måla någonting åt dig? Många vackra färger har jag ännu kvar. Och gråter lilla mamma, allt ska bli så bra. Jag ska måla.
Jag somnar. Gott och proppmätt. Men redan efter ett par timmar är det något som väcker mig. Kanske tystnaden. Tystnadens ton och kroppen vaknar. Medan huvudet fortfarande sover. Fast det kan precis lika gärna vara tvärtom. Kroppen som sover medan huvudet vaknar. Dunprassel och ännu inte gryning. Tiden tassar tyst. Det är något med de där timmarna när det är hopplöst att somna om. Aldrig annars tvingas man umgås så intensivt med sig själv. Ett förtätat möte med någon man annars alltid hänger med. Men sällan samtalar med. I dagens ljus glömmer man bort att fråga sig. Jaha, och hur mår jag idag? Rullar livet på? Är det något särskilt som tynger mig? Säg bara till om det är något jag kan göra för mig. Men där, i vargtimmen, när kroppens aktivitet är som lägst och kroppstemperatur och blodtryck sjunker till dygnets lägsta nivå och dagens sorg är många timmar bort, då är vi skyddslösa och avskalade. Då lever tankarna sitt eget liv och tänks utan att be om lov. Tankar om hur det är, det där att vara människa. Allt det där stora och existentiella som på dagen inte tar plats utan göms och glöms för att det måste vara så. För att pelargonian behöver vatten och för att även oviktiga konversationer är viktiga och bilen går bra. Och för att min lektion börjar 9:30 och för att livet bara måste levas och för att jag ska baka sommarkakor med riktiga blommor på och för att jag ska skriva radiomanus och jag ska... Nej, jo, det var ju det jag. Jag måste hitta något att tala om. Jag kanske ska släppa en bomb. Alltså jag förstår att man inte kan uttrycka sig så i de här tiderna, men jag menar att jag kanske skulle kunna berätta en hemlighet. Men vid närmare eftertanke finns det inte så mycket som är hemligt i mitt liv. Och det gör mig jättetråkig. Och inte ett dugg spännande. Jag har inget sånt där märkvärdigt som jag kan. När jag för många år sedan bodde i Malmö satt jag och några av mina arbetskamrater i lunchrummet. En något udda händelse kommer upp där vid trefikat. Min arbetskamrat Eva berättade att när hon under semestern åkt vattenskidor i Ringsjön så hittade hon ett lik. Ett lik som det hade börjat växa något på. Ja, det var rent grönt och räligt över hela ryggen. Det märkvärdiga med det hela var att vi alla runt bordet reagerade exakt likadant. Men vad säger du, Eva? Åker du vattenskidor? Alltså, att Eva Karlsson åkte vattenskidor var vida mer sensationellt än att hon under utövandet av sporten faktiskt hade hittat en död människa. Nej, jag har inget sånt där märkvärdigt som jag har gjort eller upptäckt som andra skulle häpna över och imponeras av. Det enda som en och annan av någon anledning kan bli förvånad över är att jag har gått en svetsarutbildning i min ungdom. Sen händer det också att någon höjer på ögonbrynen när de hör att jag har varit på läger i Östtyskland. Men något annat? Nej, faktiskt inte. Speciellt svårt är det att överraska med dagens mått mätt. Så många har gjort så fruktansvärt mycket, rest precis överallt och klättrat i berg och simmat med delfiner och låtit sig vigas i varghängen. Men inte jag inte. Jag är helt enkelt lite beige. Och jag är ledsen för det, men det är som det är. Och nu får ni ursäkta mig för jag har lite att göra. Bada och grilla och vara ledig, lyssna på Storytel och vila. Och sen, ja, det var visst något jag hade att skriva också. Men först ska jag förlora mig i en dans. Kanske på en brygga någonstans i sommarsverige.
Där går en dans på Sönnanö. där dansar Rönnerdal med lilla Eva Liljebäck på pensionatets bal. Och genom fönstren strömmar in från skärgårdsnattens val doft av syrener och jasmin i pensionatets sal. Doft av syrener och jasmin i pensionatets sal. Och lilla Evas arm är rund och fräknig hennes hy och röd som smultron hennes mun och klänningen är ny. Här Rönnerdal, det är ju ni som tar vem ni vill ha bland alla kvinnor jorden runt. Det har jag hört, haha. Bland alla kvinnor jorden runt. Det har jag hört, haha. Att ta är inte min musik, nej fröken, men att ge. Jag slösar men är ändå rik så länge jag kan se. Vad ser ni då, herr Rönnerdal? Kanske min nya kjol. Ja, den och kanske något mer. Ta hit en bra fjol. Ja, den och kanske något mer. Ta hit en bra fjol. Där går en dans på Sömmanö till Rönnerdals fjol. Där dansar vågor, dansar vind och snön som föll i fjol. Den virvlar där det går ett brus genom park och sal. Och sommarmorgonen står ljus och södergöken gal. Och sommarmorgonen står ljus och södergöken gal. Och lilla Eva dansar ut med Fenrik Rosenberg. Och inga fräknar syns på hyn, så röd är hennes färg. Men Rönnerdal är blek och skön och spelar som en gud och svävar i en högre rymd där Eva är hans brud. Och svävar i en högre rymd där Eva är hans brud.
Du har hört delar ur Tove Janssons Vem ska trösta knyttet? Musik och sång Peter Lundblad. En sång till modet av och med Mikael Wiehe. Povel Dissing med Svantes lyckliga dag. Anders och Putte med sin vemod. Sara Zackerud med Jag ska måla hela världen, lilla mamma. Och Evert Taubes Dans på Sunnanö framför av Cornelis Vreeswijk. Jag hoppas att ni har en fin sommar. Och då är det några där ute i sommargrönskan jag tänker alldeles särskilt på. Ni kanske kan gissa vilka ni är. Jag heter Kristina Stålnacke. Tack för att du har lyssnat.
Ni har lyssnat på Radio Övik där Radio Nolaskogs producerar Semesterpratarna som i år sänds för sjunde året i rad.